Då säger vi välkomna till avsnitt 341 av Koltings nakna sanning. Nu hör jag här i mina hörlurar att det ekar lite igen. Vi ska börja med att presentera Ace Track som är presenterande partner till podden under hela vintern.
Precis, Ace Track, detta otroligt funktionella verktyg för att skapa självkännedom runt den egna hälsan.
Precis, likt en alkomätare så ger den ett svar på hur ditt tillstånd är, fast det är kanske tvärtom då, man säger att det är bra.
Nej, no, alltså den ser ju väldigt mycket ut som en alkomätare.
Verkligen.
Ja, och så får du ett omedelbart svar. Ja. Och så sätter man det i kontexten kring vilken tidpunkt på dagen man mäter. Men vad man får koll på med hjälp av ACE-tracken, det är ju hur ens metabola tillstånd ser ut faktiskt.
Just det.
Och vi berörde det i förra podden och det är någonting som vi kommer att göra hela avsnitt om längre fram. Men metabolismen är ju A och O i en människas hälsa. Mycket, mycket mer så än vad man har trott innan. Tidigare har man ju kopplat metabolismen mer till kanske strikt överviktsrelaterade problem. Alltså typ, håller man vikten eller inte? Men metabolismen är så mycket mer och det går så mycket djupare i en människas hälsotillstånd. Och ja, vi skulle nog vilja påstå att flerparten av det som vi kan kalla för moderna sjukdomar eller livsstilssjukdomar har ett metabolt ursprung. Så att allting i våran metabolism, och det har ju inte bara med vikten att göra, utan det har ju att göra med exempelvis vart energin kommer ifrån som man använder till rörelse eller bara bränslet för alla möjliga aktiviteter som man gör, eller bränslet för kroppen helt enkelt. Det har ju definitivt att göra med vad man äter och hur eventuell rörelse påverkas, vart man tar energin till där. Och det har ju också att göra med väldigt mycket med vilka hormoner man producerar, exempelvis insulinproduktion.
Mm.
Och det finns ju en hel del experter som pratar just om vikten av att reglera insulin. Att insulin är någonting som vi ska producera så lite av under en livscykel som det bara går. Alltså ju mer insulin du producerar, desto snabbare åldras du. Och det här är ju så här, det är väldigt nytt, alltså det är mycket kring metabolismen som när man tittar djupare på det ger en förståelse och en insikt kring hur sjukdomar skapas.
Mycket vi fortfarande lär oss om metabolismen också. Apropå experter, vi har ju under hösten gjort avsnitt med både Anders Murman som är upphovsman till Ace Track och också ungefär samtidigt med Fredrik Nyström som är en läkare i Linköping, som båda pratar ganska spännande om metabolism på olika sätt.
Och vi vet ju att det här är för många ett ja, det kanske är en vit fläck på kunskapskartan. Metabola processer tror jag de flesta som är bara normalt intresserade eller så här, ja, generellt intresserade av hälsa, man inte riktigt greppar och liksom förstår. Man har ju hört talas om, man förstår ju sockerförbränning och kolhydratförbränning och fettförbränning och sådär, men man kanske inte har kunskaper som sträcker sig djupare. Och det är också många som kanske inte riktigt greppar vad ordet keto betyder, eller ketoner, eller vad ketogen kost är.
Nej.
Även om vi har gjort vårt bästa för att liksom skingra dimridåerna kring det. Men det som ACE-tracken gör, det är ju att mäta förekomsten av ketoner helt enkelt.
Mm.
Vilket ju i sin tur ger en indikation på hur ens förbränning är och huruvida man då förbränner fett eller inte. Och vilket ju är motsatsen till att vara då kolhydratförbrännande, sockerförbrännande och så, om man enkelt ska förklara det. Mm. Och på det sättet är ACE-track idag, ja, skulle vi vilja påstå, men ACE-track också, att det är världens främsta instrument i att mäta förbränningen på det sättet. Och det ger då en självkännedom och det ger ett verktyg för eventuella livsstilsförändringar om man behöver det. Det här är inte ett verktyg som bara riktar sig till elitidrottare och människor som redan är väldigt proaktiva. För dem, för oss, så är det ett verktyg till självkännedom där man kan på ett ännu djupare sätt förstå hur man kan liksom tweaka sin prestation, hur man kan bli mer energieffektiv. Och inte bara det, ketoner påverkar ju också psyket och de mentala processerna på ett väldigt på ett väldigt djupgående sätt. Alltså, ketoner är ett superbränsle för hjärnan.
Mm. Och det är väl främst ett verktyg för folk som kanske lider av livsstilssjukdomar eller livsstilsohälsa, att kunna se hur olika val påverkar dem och känna efter hur de mår på, genom att tweaka sin kost eller framförallt då skulle jag säga.
Ja, absolut, för att tweaka sin kost. Och vi har ju nämnt det vid många tillfällen tidigare. Kosten är ju en sak och träningen är ju en sak, men man kan aldrig träna sig ifrån en dålig kosthållning. Alltså, man kan fortfarande ha metabola problem även om man tränar. Man kan fortfarande ha problem med ätstörningar, alltså sockerberoende, även om man tränar. Man kan fortfarande vara överviktig fast man tränar. Man kan fortfarande bli sjuk i livsstilssjukdomar fastän man är en träningsperson och så vidare och så vidare. Träning är ju oerhört värdefullt och bra på väldigt många sätt, men det är liksom det är inget magic pill som uppväger dåliga vanor på andra håll och kanter. Så att AceTrackern ger väldigt tydliga, bra resultat. Den är väldigt tillförlitlig, den är väldigt användarvänlig. Man laddar ner appen, man sätter igång appen, trycker på AceTrackern, ger den 30-45 sekunder så den får värma upp och sen så blåser man och så får man ett värde.
Jag har sagt det innan, men det är en av de mest lätthanterliga elektroniska prylar jag har stött på.
Verkligen, nästan allt annat är svårare.
Ja,
precis, allt annat är svårare. AceTrack är superenkelt, användarvänligt, vilket ju naturligtvis är ett stort plus i kanten. Det är ju ingenting man kan säga om i princip någonting annat, att det är lätt att använda, eller lätt att förstå, eller lätt att att det funkar felfritt i princip varje gång.
Nej.
Så att det är väldigt värdefullt. Vi gillar AceTrack supermycket. Det är de ligger i framkant. Det är en spjutspetsprodukt. För de som är intresserade att under 2022 nu ta tag i sin hälsa, eller det lät väldigt präktigt, men att på något sätt, om man är motiverad att göra mindre eller större livsstilsförändringar som bygger då på den här självkännedomen, så finns det en mätbarhet här som är väldigt tacksam. Det är väldigt svårt att förändra någonting som inte går att mäta på ett bra sätt. Tillsammans med andra väldigt enkla mätmetoder, som exempelvis att bara väga sig, eller också mer kanske subjektiva mätmetoder, att titta sig själv i spegeln. För vikt i sig är ju inte en indikation på någonting egentligen. BMI är ju ett extremt dåligt och trubbigt verktyg. Men många olika parametrar tillsammans, där AceTrackern kanske är den allra bästa, ger ett resultat som är motiverande och som är inspirerande och sporrande. Och med de insikterna och de nya kunskaperna så leder det till väldigt goda och bestående förändringar.
Verkligen.
Vi gillar AceTrack supermycket. Vi är glada att ha dem som partner till podden. Vi jobbar med dem och det kommer dessutom att presenteras nya nyheter inom kort i samarbete då med AceTrack. Och det är nyheter då som bygger på kunskap och utbildning. Alltså sånt som man gärna vill ha som kött på benen för att förstå de här processerna.
Just det.
Så det kommer inom kort.
Spännande.
Vill man köpa en AceTrack så går man in på getacetrack.com och där använder man sig med fördel av koden COLTING, COLTING. Då erhåller man nämligen en förnämlig rabatt på 400 kronor.
Otroligt. Vi säger tusen tack till AceTrack.
Ja, Niklas.
Då
sitter vi här som gemensamma föräldrar till fyra barn.
För första gången två barns fäder. Eller säger man fäder?
Ja.
I plural. En fader, flera fäder.
Ja, en fader, flera fäder. Ja, men vi har ju avnjutit en liten tårta här faktiskt, du och jag, Niklas.
Ja.
För att fira den lyckliga nedkomsten av en son till familjen Johansson och Johansson.
Just det. Ja, det var ju värt fira faktiskt, det tycker jag. Ja. Det var en god tårta, tack så mycket.
Den kom, er son förlöstes ju bara timmar efter inspelningen av den förra podden.
Det stämmer bra. Jag hann inte få ut podden faktiskt på grund av att han skulle ut innan. Vi pratade om det i podcasten förra veckan, att jag skulle göra min egna blodpudding bland annat. Mm. Jag har för övrigt fått tips på blodpuddingrecept, LCHF blodpuddingrecept och allt möjligt efter det avsnittet. Ja. Det tackar vi så mycket för. Ska vi testa alla de recepten vi har fått såklart. Men jag började ju göra min blodpudding i alla fall på kvällen där hemma efter poddinspelning, för att den skulle liksom, vi visste ju att det var bebis på gång och jag ville ha den gjord, för Lille älskar ju blodpudding.
Mm.
Men medan den stod i ugnen då, så hade jag tänkt att jag skulle klippa och lägga ut podden och sen skulle vi kolla på en film, jag och Sara. Men då, ja, då drog det hela igång helt enkelt, kan man säga. Vi var inte säkra på att det hade dratt igång, även när det hade dratt igång. Sara lät som hon har låtit tidigare på förlossning och verkade ganska medtagen och hade ganska kraftiga verkar och låg i duschen och vi hade ljusslingor och fin musik, sånt vi hade tänkt ha på förlossningen egentligen. Men vi var ändå inte helt säkra på att förlossningen hade börjat. Jag tänkte att det kan vara sista verken här ändå, sen tar det paus. Men vi ringde i alla fall efter Saras föräldrar som skulle komma och vara barnvakter till Lilly. De har 2 timmar att köra. Men sen gick det bara farten då, och de hann faktiskt inte fram. Vi fick ringa min mamma som har en halvtimme, så hon fick komma och sitta och vänta på Saras föräldrar som kom vid 1-tiden på natten då. Och jag och Sara drog in till förlossningen och trodde väl kanske att det skulle bli en bebis antingen i hallen hemma eller i bilen. Men vi hann in och det tog 2 timmar efter vi hade kommit in. Och sen var han ute och allt gick väldigt bra. Det gick fort och inga komplikationer. Han var stor, han var välmående. Ja, allt gick bra helt enkelt. Och fort.
Ja, det var underbart, ja, att höra. Ja, och det är ju det viktiga, det är ju det enda som räknas.
Ja, och svärmor räddade blodpuddingen också. Trots att hon avskyr allt som har med inälvsmat att göra, så fixade hon det på ett lysande sätt.
Ja.
Ja, så det var kul. Så nu är han ju här och han ska heta Uno.
Ett fantastiskt namn.
Ja. Och han är stor och väldigt lugn alltså.
Mm. Det kommer ändra sig inom kort.
Så är det ju. Ja. Men ja, en lugn bebis hittills.
Ja, och här sitter vi nu. När vi började göra podd då för 6 år sedan, då var vi ju, vad ska man säga, lyckligt ovetande om föräldraskapets prövningar.
Mm.
Men ja, vi hade ju, det var ju med alla mått med ett enkelt och okomplicerat liv.
Verkligen. I alla fall sett i backspegeln.
Ja, det är klart. Man tycker ju kanske aldrig att livet är enkelt och okomplicerat på det sättet. Man jämför ju med, man har ju sina kors att bära hela tiden. Liksom.
Så är det ju.
Men det är ganska härligt och mäktigt och också ett... podden blir på det sättet ett tidsdokument.
Verkligen.
Vi har hållit på så länge här att vi har hunnit producera och generera 4 barn tillsammans.
Ja, det är inte illa faktiskt.
Ja, men det är stort. Nej, men ja. Det var en stor glädje. Och vi tänkte väl att vi vid något tillfälle, vi har gjort några pappapoddar.
Det har vi gjort.
Och det finns ju, jag tänker ju oerhört mycket på mitt pappaskap, eller på, ja, jag tänker ju mycket på hur livet förändras när man får barn helt enkelt, och hur man själv också tvingas att förändras i samma takt naturligtvis, och hur mycket av ens prioriteter skiftar och sådär. Men samtidigt när man är lite äldre, som du och jag är, när man blir pappa, så har man ju hunnit bygga upp ganska många föreställningar om vad det innebär att vara pappa.
Mm.
Innan i princip alla runt omkring en i samma ålder har ju fått barn tidigare då.
Eller hur?
I många
år. Ganska många illusioner om livet, hur livet kan vara, kanske man har koll på. Att de är just illusioner som man kanske inte har när man är 20.
Nej, men man har hunnit skapa sig väldigt många förutfattade meningar om vad det innebär att ha barn.
Mm.
I alla aspekter då, dels själva föräldraskapet, pappaskapet, men också i relationen och ja, i mötet med samhället och så vidare. Ja, så vidare. Och det är ganska intressant att reflektera över hur rätt man hade eller hur fel man hade. Alltså, det som jag trodde innan, hur mycket stämmer egentligen. I mitt fall har ju oerhört mycket stämt in. Både positivt och negativt. Alltså, det som jag kunde gissa skulle vara positivt har ju också varit det.
Mm.
Man har 2 barn som man älskar över allt annat. Men också det då som man kanske kunde gissa att innan, eller som man fruktade skulle vara påfrestande eller jobbigt eller ansträngande eller kärvt, har ju också dessvärre visat att det var ganska sant kanske. Men,
ja, men jag tycker att mycket både positivt och negativt, eller många saker har visat sig stämma och många saker har inte visat sig stämma, både positivt och negativt tycker jag. Dels hur det är att ha barn eller hur barn är, och dels hur man själv, föreställningen om hur man själv skulle vara som förälder eller i förhållande till barn. Det tycker jag också är ganska mycket som har stämt och ganska mycket som inte stämmer. Sen det där är ju olika dagar också. Man är ju bättre pappa vissa dagar och sämre andra dagar. Det vet ju alla om. Mm. Så är det ju när man inte har barn också. Man är ju bättre och sämre vissa dagar liksom.
Ja, men jag tror att vi ska göra den bitterljuva podden lite längre fram när du har landat i lite mer erfarenhet faktiskt runt det. Men jag tror att det pratas lite för lite om pappaskapet faktiskt. Ibland känner jag så här att man hade velat haft såna här pappastödgrupper.
Mm.
Eller till och med bara mansstödgrupper. Jag tycker att det kanske saknas forum för män att få öppna upp sig sinsemellan. Mm. Och jag säger det helt utan ironi och med fullständig ärlighet. Faktiskt. Att det kanske är enklare för kvinnor, mammor och tjejer att ha ett... Att när tjejer och mammor och kvinnor samlas så blir det mer ett naturligt forum för någon form av egen terapi eller någon form av spontant terapeutiskt samtal kanske.
Så kan det mycket väl vara.
Medan män i många avseenden inte riktigt vill prata om vedermödorna som kanske finns i familjelivet eller sånt som oroar en eller sånt som är jobbigt eller stressar en eller ja, vad det nu än är. Och det är kanske är en schablonbild som bara jag bär på, men
ja, men den finns väl av en anledning, så jag, och så är det nog för väldigt många män. Man uppmuntras kanske inte heller att göra det, och man kanske ska vara stark och bita ihop och sådana saker. Men den sortens forum existerar ju kanske inte på samma naturliga sätt för män. Det finns ju naturligtvis säkert sådana platser att samlas på och prata om de sakerna, det gissar jag. Men det är ju inga pappagrupper efter man har fått barn som det är mammagrupper, om man säger så. Vilket inte heller har varit nu under den här virusinfektionen vi alla har haft.
Men det kanske är någon sån här, det kanske finns en föreställning om att om man, vad är det papparna ska prata av sig om? Ja. Det här är ju framförallt jättetufft fysiskt och känslomässigt för mamman. Det är mamman som drar det tunga lasset. Men det kanske också är lite liksom en... lite nedvärderande eller negativ, alltså det kanske också är att underskatta det tunga lasset som män drar, om inte annat ur det känslomässiga perspektivet. Det är inte i det här rent fysiska görandet kanske, det beror ju på vad man har för familjeupplägg, men män är ju inte riktigt lika benägna att spontant prata om sina känslor, kanske inte de känslorna som trycker en eller som är jobbiga och som man tycker att Man har tankar och känslor som är negativa eller påfrestande. Och det tror jag är ett jätteproblem, Niklas.
Om man tittar på självmordsstatistik och annat, så tror jag att det är ett jättestort problem. Och, nej, men det upplever jag också mycket med just... som privilegierad man så får man tycka att det är jobbigt i själva det här barna... För man har ju inte burit på barnet, man har inte fött barnet... Ja, om man gnäller över någonting så är det mer bara, ja, det är säkert jättejobbigt för dig.
Ja, men jag upplever
man har inte samma mandat att tycka att det är jobbigt helt enkelt. Nej. Så är det ju.
Precis, så att det är lite så att det borde förväntas av en, och så kanske många män har det mer som en naturlig instinkt också, att ja, men man ska bita ihop och man ska inte gnälla och man har inte rätt att göra det helt enkelt.
Nej.
Men det är ett problem faktiskt, för precis som du säger, tittar vi på självmordsstatistiken för män mellan, ja, egentligen män överhuvudtaget, men från 20 års ålder upp till 45-50, så är ju den tämligen graverande faktiskt.
Mm.
Så att det finns nog ett forum som behövs i de sammanhangen. Jag tror att vi i något sammanhang ska göra en sån...
En podd som heter Manligt Forum.
Pappa-podd. Ja, men på riktigt, pappa-podden. Det är ju så lätt att skämta om det också. Det är ju så lätt att det blir så här flappigt på något sätt. Men,
så är det.
Men det här är ju någonting som jag tror att väldigt många har ett behov av. Jag tror att vi män, Alltså, det blir också så här, vi män, man ska, jag hatar ju den här identitetspolitiken när man ska liksom bunta ihop folk och så blir man liksom sitt kön, eller man blir sin ålderskategori, eller man blir sin vad det nu är liksom, så där, va? Man blir sin klasstillhörighet, eller alltså, ja, identitetspolitik är det värsta jag vet, för man, individer är alltid individer.
Sin hudfärg blir man ju rätt ofta också.
Ja, sin hudfärg och sån här, men alltså, identitetspolitik är ju ja, det är fruktansvärt. Mycket av den identitetspolitiken syftar ju till att utjämna rasism, men identitetspolitiken i sig är ju extremt rasistisk, och det är också där gruppera folk till förövare, offer och privilegierade och icke-privilegierade och sån skit liksom. Och det debatteras ju i många intressanta sammanhang. Men så man kan, alltså jag tycker det är väldigt, men det är också, det hämmar ju, det binder ju diskussionen, det låser ju diskussionen, och då blir ju ofta känslan att som alltså vit, privilegierad, heterosexuell man i medelåldern, så har man liksom inte rätt att tycka att någonting är hårt eller jobbigt eller så. Eller det är inte tacksamt att prata av sig. Gör man det så blir man betraktad som en gnällspik, eller att det är något fel på en, eller att man är otacksam, eller att man... Ja, sådär. Så att, och det gör att det är svårt för män att öppna sig. Mm. Det är svårt för män att prata om de här grejerna. Eller och så. Och det är ju en... Oavsett vem man är, har man ett normalt fungerande känsloliv, så kommer man ju att påverkas oerhört mycket av att bli pappa.
Verkligen.
Egentligen, oavsett ålder, är man en ung pappa, och det är ju att vara förälder överhuvudtaget, men nu pratar vi om pappa primärt här, men är man en ung pappa så är ju det otroligt omvälvande, och då har man dessutom inte kanske den livserfarenheten som kan vara en trygghet och en ram i livet då. Men när man är äldre och blir pappa, då har man ju redan, då är man kanske lite mer rigid, man är lite mer så här, man är inte riktigt lika flexibel, man har skapat sin uppfattning om vem man är och vad man behöver i livet, och man har framförallt etablerat vissa vanor och livsmönster. Eller... som ju då naturligtvis kommer att behöva ruckas på. Jag upplever att många av oss män, vi flyr ju in i andra saker för att hantera de här dåliga känslorna. Det kan vara allt ifrån att träna då jättemycket, vilket ju kan vara en väldigt positiv form av terapi i alla sammanhang, men för många andra så kan det ju vara spel eller olika typer av allt ifrån att fastna i tv-spelsmani som många papper gör när de är föräldralediga, eller spelberoende, eller alkohol eller något annat liksom, att man försöker fly
eller vad som helst,
man försöker
renovera något
men så här typiskt manliga företeelser som man kan skoja lite grann om, men vi ska prata om det på allvar faktiskt längre fram, vi ska inte göra det som ämne idag, men det är ändå liksom värt att reflektera över lite grann, att det är inte självklart att man öppnar upp om det här liksom, de här
Det är kul. Det är intressant. Jag får fler frågor i huvudet. Vi ska definitivt göra det avsnittet. Jag vill bara fråga om du hade fått välja så här, du hade ditt liv var olevt. Och så du fick börja om liksom. Hade du valt att bli pappa tidigt eller sent? Nu har du ju blivit pappa sent i det här livet. Utan tvekan. Men det är ju för att
relativt sent.
Ja, relativt sent. Men vad tror du? För jag känner att det finns för- och nackdelar med både och. Det hade ju varit kanske härligt att ha blivit pappa i 20-årsåldern. Man hade förlorat mycket av den ungdomstiden där. Men man hade ju kunnat göra väldigt mycket med sina barn senare i livet. När de ändå är vuxna, och man hade haft sin egna tid då istället. Mm. Redan vid 40-årsåldern så hade ju dina barn flyttat hemifrån. Liksom. Ja, så hade du... jag har haft ett ganska fritt liv från 40 och framåt, med ändå barn som du kanske kunde göra saker med och sånt, istället för att få barn i 40-årsåldern. Och jag vet inte, vad tror du att det är, om du hade fått välja fritt, vad tror du hade varit bäst?
Ja, för mig har det ju utvecklöst varit bättre som det är nu. Det hade ju, mitt liv hade ju inte blivit samma.
Och det var svårt att vara elitidrottare när jag var barn kanske.
Jag har aldrig kunnat skapa mig den livssituationen jag har idag. Mitt liv hade aldrig tagit den vägen om jag hade fått barn tidigt. Det hade varit omöjligt att fokusera på någonting så självcentrerat som elitidrott i en ekonomiskt liksom utsatt idrott där man inte har. En sak är ju att vara fotbollsspelare med lön kanske. Du har en struktur, du har en fast lön, men man behöver liksom dessutom så att säga vara om sig och kring sig, och det blir ett 24/7 jobb att vara individuell elitidrottsman på det sättet som jag var då. Det hade ju aldrig fungerat med barn. Då hade jag fått ta ett annat jobb och så hade livet inte tagit samma vändning eller samma utveckling. Jag menar, om man utgår från att jag ändå är nöjd med hur mitt liv har utvecklats och vad jag har gjort, och det är jag ju.
Ja.
Och det är klart att livet hade ju säkert kunnat vara minst lika bra, även i andra sammanhang, men då hade mitt liv nog tagit en mer traditionell vändning, utveckling, där jag hade fått mer ha ett traditionellt jobb och där man omfattas av det här den här tryggheten som en vanlig anställning har, liksom. Inte leva på, jag menar, under många år jag levde på gränsen hela tiden, alltså ekonomiskt och sådär, men jag hade ju också bara mig själv att tänka på i det avseendet då.
Just det.
Men jag, precis som du,
sen älskar jag att vara pappa i den åldern som jag är nu.
Ja.
Det är väldigt härligt, man, som du säger, man har mycket livserfarenhet och sånt och,
Men sen är det ju det här med hur gammal man är, det där är ju också sådär, jag tror att vi är så präglade av, du och jag är ju födda på 70-talet, vi är så präglade av våra föräldrar som är 40-talister, i hur man ser, alltså, då hade ju livet väldigt mycket mer, alltså, livet hade sina tydliga skeenden. Man gick i skolan och sen skulle man läsa någon form av utbildning och målet var att få ett fast jobb i något avseende, att man var tvungen, att man skulle utbilda sig, yrkesutbilda sig, och sen 40-talisterna är ju väldigt mycket formade för att man ska ha samma jobb
sen, till pensionen.
Ja, till pensionen, och sen när man är pensionär så är man gammal liksom.
Ja.
Och där, och då är det en ny fas då ska man liksom njuta av ålderdomen, men idag är de här gränserna förflyttats väldigt mycket liksom. Jag menar, när vi pratar om att ja, men om man är gammal, vad pappa, jag menar, jag kan ju vara helt ärlig och säga att hade jag väntat ytterligare 10 år med att bli pappa, så hade det nog funkat ganska bra för mig, tror jag.
Mm.
Det hade ju inte funkat alls lika bra för Elin då, naturligtvis.
Nej. Så en annan biologisk gräns, ja, för kvinnor, naturligtvis.
Ja, men det är för att om man tänker så här, 60-65 är jättegammalt, och då är man liksom på någon form av nedförsbacke, där ett sluttande plan nedför, där man liksom inte kan räkna med någonting.
Ja.
Ja, vi kan ju inte räkna med någonting någonsin, men tänker man på vilka horisonter som faktiskt finns idag, eller som vi ser, att man kan vara en vital, dynamisk människa långt, långt upp i åldern, alltså 80-90, vad är det som säger att man ska kunna bli 100 egentligen? Nej, men du behöver lite tur naturligtvis, och du får inte råka ut för någonting och liksom så här, men att det är ju ingen omöjlighet att bli 100.
Nej.
Då är ju, om jag blir 100 så är ju mina barn, så är ju Rufus 55,
ja,
den dagen jag dör. Men med samma logik så kunde jag ju, kan jag ju dö imorgon också. Jag kunde ju också dött när jag var 25 liksom.
Mm.
Så att det blir så, man låser ju sig alltid vid vissa bestämda förutfattade meningar kring vad är en hög ålder liksom. 45, jag tycker fortfarande att jag är på den första planhalvan, eller jag är fortfarande i den första halvleken lite grann.
Det är bra.
Ja, men jag tycker ju den är klass. Ja, därför att jag har ju fortfarande kvar väldigt mycket av det. Jag lever ju fortfarande samma livsstil i mångt och mycket liksom. Här, nu sitter jag ju här, jag har ju skidat 41 km i morse liksom.
Eller hur?
Känner mig fortfarande som en ung, relativt sett ung man.
Ser ju fortfarande ung ut,
ja,
också.
Jo, men, ja, tack så mycket. Men alltså, du fattar vad jag menar. Mm. Det är ju skillnad att vara så här, man är lite grann en skugga av sitt forna jag liksom. Det som man gjorde som ung, typ att när man är gammal så är det liksom ett minneblott, typ så här, det är helt, ja, jag minns när jag körde triathlon, men det är ju helt otänkbart att man gör det idag liksom.
Eller
kanske en äldre människa, när jag är gammal, ja, så är det så här att åka skidor 41 km och sen gå till gymmet, eller så här, kunna, ja, men fan, jag kunde ändå springa nästan lika fort som jag gjorde förr i tiden, alltså, då har jag blivit gammal.
Mm.
Men så att jag känner fortfarande att jag är på första halvleken av livet.
Det är bra.
Så, utan att på något sätt kunna veta vad som väntar liksom.
Mm.
Så, men ja, men det är fascinerande och det är lite spännande, men det ligger ju i den här stora pappa och familjediskussionen, men det har ju så mycket, tycker jag, med samhällets förväntningar och hur man, i vilken kontext man är uppväxt. Jag tror att man är uppväxt som 70-talist, då har man med sig väldigt mycket värderingar från sina föräldrar.
Så är det.
Vi är ju analoga gamla människor på det sättet, du och jag, Niklas. Vi är ju vi är ju verkligen formade av den här gamla, det gamla samhället. Som många av dem som våra barn, när de växer upp, kommer knappt att kunna relatera till det.
Nej, det tror jag inte.
Fråga det, men du vet, vi pratade
lite. Som du säger, våra föräldrar är ju 40-talister, de är födda på 40-talet, 1940-talet.
Ja.
Det är väldigt svårt att försöka föreställa sig hur livet var på 40- och 50-talet.
Ja. Ja, men till och med
för oss som är födda på 70-talet.
Ja, men till och med våran uppväxt på 70- och 80-talet. Alltså, ja. Vad man värderade saker, hur världen ser ut, hur man kommunicerar, hur man inhämtar information. Jag behöver gå till biblioteket och låna den boken. Hur man sparade pengar, vad man sparade pengar för. Mm. Liksom inflytande från omvärlden. Världen var så otroligt stor på den tiden. Liksom. Man hade inte access till andra människors åsikter eller liv som vi har idag. Alltså det har ju hänt så ruskigt snabbt det här. Mm. Och det formar ju i hur man ser på livet.
Så är det.
Och det som vi ska förmedla vidare till våra barn. Frågan är om våra barn någonsin kommer läsa en bok exempelvis. Alltså en skönlitterär bok.
Bra fråga.
En bra fråga liksom, om de någonsin kommer... Frågan är, ja men alltså det är mycket i den kontexten som är komplicerad.
Verkligen.
Eller som formar och präglar oss då.
Ja, det är sånt man slits hit och dit av som förälder faktiskt.
Ja.
Många av de frågorna.
Ja. Ja. Jag har fått lite frågor hur det går i den här skidutmaningen.
Ja, med Erik Wikström.
Ja,
du mot en av Sveriges största skidvirtuoser. Då. Jag har sett Erik i någon sån här vadmalsskjorta glida fram där på Nordtorp uppe i Sjömarken på bild. För att han ska åka, han ska leka att han är Gustav Vasa eller någonting i någon jubileumsvasa.
Han ska åka, jag heter jubileumsvasan eller klassikervasan. Jubileumsvasan heter det.
Det är att Vasaloppet är 100 eller 200 år eller något sånt där.
Ja, 100 år.
300 år kanske.
Ja, precis.
Vem vet.
Frågan är om Vasaloppet kommer finnas kvar för våra barn att åka när de...
Eller snö.
Ja, exakt. Vem vet. Ja, men det kanske löser rent tekniskt på den tiden. Nej, men han ska åka jubileumsfasan. Och det har jag pratat med honom om. Så här, vad är grejen med det? Liksom, korar man en segrare där? Liksom? Och vad är det liksom, för att... Hur gammal utrustning... För grejen är att man ska åka på gamla grejer.
Ja.
Så, och hur gamla grejer är gamla? Liksom? Är det Thomas Wassbergs grejer? Eller är det Sixten Jernbergs grejer? Eller till och med Gustav Vasas grejer.
Ja.
Så där. Och det är ju coolare att göra det snyggt, sa jag till Erik.
Ja.
Alltså det är ju coolare att verkligen vara så där. Det är ju mycket coolare att åka på 10 timmar i de här vadmalskläderna med kärade skidor än att köra på någon sån här Johan Mietos Peltonen skidor som ju antagligen fortfarande
är ganska snabba
så där liksom. Ja. Så att vi får väl se då.
Men jag har ju sett att han stått och kärat ett par riktiga träskidor i sitt garage. Så att Erik kommer nog köra på riktigt gammal utrustning.
Ja, men ändå var han lite sen jag pratade med honom att men grejen är ändå så här, det är ändå en stor grej att kunna vinna jubileumsvasan.
Ja.
Så att jag vet inte, men det blir lite så här lite origt. Det blir många såna här, alltså det blir många tidseror som på något sätt ska tävla.
Men då, så det finns inga regler, det ska bara vara gamla grejer.
Ja, men jag tror till och med att du får köra på nya. Ja, men jag tror till och med, jag bara så här, jaha, men...
För det är begränsat antal människor som får med.
Men då är det gamla grejer i alla avseenden då? Typ, får du köra på gamla skidor med nya stavar? Eller det kan ju vara svårt för folk att hitta gamla grejer. Får du köra med nya kläder? Alltså typ moderna kläder? Får du ha din Garmin-klocka på dig? Även alltså, sådana grejer. Får du ha sportglasögon? Eller,
får du dricka blåbärssoppa ur pappmugg? Eller måste du ha med din egna tändkåsa?
Ja, men du ska dricka så här, du ska dricka opasteuriserad mjölk från kossan på fäboden där liksom. Så att det finns ju en del frågetecken där.
Sporttryck lär ju inte kunna komma på frågan.
Nej, det tycker jag inte. Ja, men jag tror att de officiella kontrollerna är såna här gamla, alltså det som de serverar vid det första Vasaloppet. Ja, men det är typ... Vad kan det vara? Nej, jag har ingen aning. Ljummen lättöl eller svagdricka eller jag vet faktiskt inte, jag har inte läst på tillräckligt många, men det får vi förhöra oss om. Men Erik är ju Sveriges okrönte skidcoachkung. Och skidentusiast utan dess lika. Vi har ju en pågående tävling här som kan åka flest mil från 1 december till sista mars. Jag vann ju förra årets upplaga ganska komfortabelt, även om jag själv började åka skidor förra året väldigt sent relativt.
Var inte utmaningen lite kortare förra året? Den var väl bara på efter nyår?
Ja, det kanske var. Ja, det kanske var.
Men, vi får se. Nästa år kanske blir november, 1 november till Vasaloppet.
Ja, men vi har ju... Ja, eller bara, precis, han åker ju mycket skidor i det där parkeringsgaraget i Göteborg, men det räknas, eller gör han ju på andra tider av året, men det räknas faktiskt inte in då, utan det är 1 december. Alltså, all skidåkning från 1 december till sista mars.
All utomhus skidåkning.
Nej, men han får räkna om han vill åka till Göteborg och åka i parkeringshuset för han vill göra det, men jag kan inte för mitt liv förstå varför man skulle göra det.
Nej.
Så det är fritt fram. Men han tog en bra ledning i december, för då höll jag fortfarande på med lite andra grejer och hade liksom inte riktigt committa till det här. Ja, men han åkte ganska bra där i december. Jag tror bara jag åkte 35 mil eller någonting. Han åkte väl 55 mil. Men nu har jag ändå efter nyår tycker jag haft ett väldigt bra snitt. Nu har jag har åkt varje dag hittills i år. Idag är det 15 januari och jag har åkt nästan 3 mil om dagen i snitt faktiskt. Jag har haft några dagar jag bara åkt, det var bara blivit så här, någon dag åkte jag bara 6 kilometer för att jag skulle åka lite skidor med Rufus, och någon dag var jag lite trött tror jag, och någon dag var det lite dåligt före eller så där. Ursäkter. Men jag snittar, jag tror jag har åkt 44 mil i januari.
44
mil. Nästan 3 mil om dagen i snitt då.
Det är väldigt bra.
Och jag är ganska säker på att jag kommer till kapp Erik nu. Jag stressar honom. Jag skickar SMS direkt då. 40 kilometer så jag. Och häromdagen åkte jag 5 mil. Jag bara åkte en 5 mil och han bara aj, nu knapar du in här.
Ja. Så att då är han stressad nu.
Nej, det tror jag inte han är, men jag tror han är ju mycket bättre skidåkare än vad jag är. Men här är ju då, här får man ju konkurrera på.
Det är bra att du har kommit på en tävlingsform där du ändå alltså vilken idrott det än är, tänker jag, om man ska hålla på länge, om du bara behärskar den tekniskt så har du en ganska stor fördel. Om det är att hålla på länge eller göra mycket.
Ja,
du,
det ofta.
Där ligger du bra till.
Jag är ju väldigt bra på kontinuitet. Jag blir ju aldrig sjuk. Ja, men sen är skidåkning så kontemplativt. Det är bara att följa snön. Man får aldrig så här tänka på men hur långt ska jag köra, eller om man ska ut och springa eller köra mountainbike, så är det så här, då får man hela tiden så här tänka i förväg vad man ska göra här. Bara, jag följer snön. Så kör jag så länge som det känns bra. Typ, och så har man någon idé om att ja, men jag kör minst 1,5 timme, eller jag kör 3 mil eller vad det nu än är, och så går tiden jättesnabbt. Och så, och så är förutsättningarna i Borås helt magiska också.
Härligt. Jag ska passa på att göra en efterlysning här i podden. Jag har gjort den på Instagram utan framgång. Men jag skulle vilja ha tag på ett par skatepjäxor i storlek 43. Om okay. Det är någon som har ett par gamla de inte använder. Hör av er, jag köper dem direkt.
Ja.
Maila niklas@colting.se.
Just det.
Storlek 43.
Ja. Ja, nej, men det är härligt. Och det har ju gått också väldigt bra tycker jag med skidåkningen här. Jag kör lite distansåkning bara.
Ja.
Så, jag tar inte i sådär jättemycket, men jag tycker jag mår otroligt bra av det, så styrketräning på kvällen. Så min setup här de senaste veckorna har varit extremt, så att säga, varje dag ser ut som den föregående dagen. Jag åker ett par...
Skateskidåkning, det är vinterns sup då för dig, kan man säga.
Ja, verkligen. Men jag kör ju längre pass på skidorna än jag kör på suppen då.
Ja.
Men ett par, tre timmar skidor, mellan 2-3, i snitt då 3 mil, och det blir ju lite mindre än 2 timmar. Men, och sen går jag till gymmet på kvällen, nästan alla dagar. Och det växlar jag och blandar och ger lite grann då. Ganska tungt, bänkpress och knäböj och tar i pull-ups och chins. Och, det är... Härligt är det. Föryngrande är det. Går upp, tar en kaffe och skidor direkt.
Du är lite som en pensionär.
Ja, absolut. Ja, men
om man tar bort familjebiten.
Ja, nej, men du vet, här jag tänker på förr i tiden, alltså jag ställde ju aldrig en klocka förr i tiden, nästan aldrig. Eller jag sov ju alltid tills jag vaknade, och jag att träna i mörker på morgonen, det var ju inte min grej. Gå upp så här, ställa klockan. Nu är det ju så sjukt att jag vaknar lite grann av mig själv till och med på morgonen. Och typ så här, för jag ville verkligen så här, men nu ska jag upp och åka skidor. Och sen händer andra saker då. Du ska komma, vi ska ställa ur garaget och såna här otroligt familjemässiga grejer. Och sen är det barnen. Ja, men du vet så här, va? Och då kan jag ju så här vakna till på natten och så har jag drömt om skidåkning. Och så här, du vet, man rycker till och så bara, och så tittar jag på klockan så här 02:26. Och så någon gång så här på morgonkvisten så vaknar jag av mig själv. Ändå klockan är 6 eller någonting. Och det är ju en riktig pensionärsvarning.
Så smyger du upp
tyst. Jag sover faktiskt i ett eget sovrum för tillfället just nu.
Ja.
Så att just av den anledningen då, att jag går och lägger mig och så går jag upp lite och håller lite andra tider än resten av familjen då.
Just det.
Så men det, på det sättet ser jag ju definitivt inne på livets andra planhalva.
Ja, men det är bra.
Ja.
Underbart.
Men det är ju ändå, alltså det finns en jävla hälsovinst där. Vi pratade lite grann om det här med där, gå på morgonen, dricka en kaffe, träna ett par, tre timmar, eller oftast ett par timmar på utan frukost, obefintliga insulinnivåer. 98% är vunnet av det. Sen kan du nästan göra vad fan som helst resten av dagen. Typ äta en halv tårta som jag har gjort nu. Eller så här. En halv liten tårta åt vi. Men Där är det en sån enorm vinst. Jag satt och pratade med en kompis igår. Man bara, vad är det som man har gjort de senaste 10 åren som har varit sjukt positivt? Nej, alla frukostar man har hoppat över, för det första. Mm. Bara alla frukostar man har hoppat över. Alla jävla mackor som man skulle kunna ha ätit på morgonen. Nu äter jag ju mackor vissa morgnar ändå. Men det blir ju sämre dagar också.
Det var det vi pratade om i nyårsavsnittet. Antilöfterna. Fast jag inte göra det här året.
Ja, nej, men jag gick upp på morgonen. Drack kaffe, åkte 2:20 skidor nu på morgonen. Ja. Ja, och så äter lite tårta nu. Men det känns jättebra. 98% är redan vunnit den här dagen. Bara att man var uppe och fick ett par timmars träning i fastande läge. Pang, boom, vinst, checka på den dagen.
Underbart.
Klockrent liksom. Så att där, så. Men vi följer den här kampen undan för undan, vecka till vecka här.
Ja, jag håller ju såklart på dig. Och jag hoppas att Erik är både nervös och svettig och darrig när han tänker på att hur mycket skidor åker.
Ja, han får bjuda upp lite. Han får bjuda upp till motståndare, tycker jag. Ja. Så att det inte blir en... Förra året blev nästan inte walkover i slutet faktiskt.
Precis. Han är officiell Vasaloppscoach och ska vara en av Sveriges stora skidprofiler.
Ja, inte
kan
bara...
inte gå och förlora en utmaning mot en triatlet. Dessutom en avdankad triatlet. Livets andra halvbror.
Ja, dessutom en ganska dålig skidåkare på det stora hela, relativt sett. Då.
Eller hur?
Ja, jag får ju från, på Facebook och sen när jag postar vad jag åkte och sådär. Och att jag är så här, jag är nästan löjligt entusiastisk över skidåkningen. Ja. Alltså, jag är ju det sjuka jag jobbet, vad det första jag gör på morgonen då? Det absolut första när jag vaknar i mörkret liksom, när jag rycker till så här. Det är jag går in på skidspår.se. Kolla spårstatusen. Fattar du?
Ja. Alltså, du är förstörd.
Ja, helt förstörd. Det är så här, jag är ju en skidprofil. Jag är ju så superlöjlig. Jag är ju så sjukt, sjukt nördig skidentusiast.
Vem har rapporterat in på skidsport.se vid den tiden? Är det pistörerna?
Ja, precis. Det är ju Östastugan eller skidstadion.
Ja, då har de skrivit. Vi gick upp ännu tidigare än dig och pistade.
Ja, eller att de har gjort då typ 23. Ofta lägger de ut, beroende på vad det är för väder, men de ofta kommer ju spårrapporten 23.00 eller vid midnatt. Då. Ja. Eller vid 07 då. Så att, ja, och då men så att jag, det är ju det första jag kollar, skidspår.se. Men sen är jag ju onödig, jag kan ju ingenting om utrustning, jag vet ju inget, så jag frågar ju hela tiden, jag bara, men vad är det här?
Och det är inga skidor eller stavar som nej, har försvunnit från pickupflaket i år?
Nej, inte än. Men så skiter jag ju i sånt som andra skidnördar håller på med. Så jag håller ju aldrig på, jag håller inte på att valla och glidvalla. Jag vill ju att mina skidor ska gå långsamt, då blir ju träningen bättre. Jag hatar ju när det går för fort. Typ att bara stå och glida och hålla på, typ så här, det är för mycket, det får inte vara för glatt. Typ att det ska gärna bromsa.
I ordets båda bemärkelser.
Ja, men det ska bromsa. Det måste bromsa snabbt ner för
det ska vara bittert. Det ska gå långsamt och vara bittert.
Ja, men när det är så isigt, då blir det ju nästan otäckt snabbt. Och så blir det ju
klart om man åker i shorts, att man är rädd.
Nej, men så går ju pulsen ner för mycket också. Det ska ju gärna vara så att du får staka lite grann halvvägs ner för backen.
Aha.
Så att det är jag ju sjukt onördig. Typ så här, glidvalla. Alltså, jag tror jag fick någon glidvalla nu för några veckor sedan. Och han bara, men det här ska du nog lägga på varje vecka. Jag bara, ja, men det blir nog bra ändå. Men jag skriver ju så här på nätet, jag skriver på Facebook. Och då kan jag få ett så här glatt tillrop från några av mina lumpakompisar. Som jag gjorde lumpen för nästan 30 år sedan.
Ja.
På I13 i Falun. Och alla säger alltid så här, det kunde man inte tro när man såg dig tolka. När man såg dig tolka bakom bandvagn.
På Vita Blixten.
Ja, Vita Blixten. Och jag, och typ med resultatet att jag alltid ramlade. Mm. Eller... Och vägrade vara med mer och typ gick tillbaka till regementet i protest. Ja, och jag blev ju underkänd också till slut. Men alltså så här att
underkänd i lumpen.
Ja, underkänd i lumpen. Eller typ så här, åka Vita Blixten med all utrustning.
Du får inte vara med i krig.
Och så ska man så här, åka ner för någon liten så här backe. Och jag bara, men det här vågar inte åka, det är ju skitfarligt. Åk nu! Kolting, åk nu! Och så åkte jag ner och så typ fick jag typ AK5 i ansiktet. Och så blev jag jättearg igen. Och typ i något tillfälle tror jag slog sönder ett par skidor. Och så gick jag tillbaka och bara, men det, nu tycker jag att du var med mer. Det gjorde ju fan ont.
Ja, det här med krig verkar göra ont. Ja, jag tänker inte vara med.
Ja, men så här, det här är ju dålig utrustning. Ja. Och så jag skrev det till honom, men det här är så otroligt avhängigt. Skidåkningen är så otroligt avhängigt att man har passande utrustning och att det är passande underlag. Det är ju det verkligen. Det är ju skillnaden. Alltså, jag kan ju åka rätt bra tekniskt om det är så här långsamma spår, om det är om så här Manchester. Det är lite nysnö och så är det Manchester-preppat. Mm. Så att man hinner glida ut ordentligt och att det fäster i skidorna och rörelsemönster blir ganska så här hyfsat långsamt. Då åker jag ju tekniskt ganska bra.
Mm.
Men om det är så här lite isigt och glatt och det är vallar och det blir lite så här vingligt, då åker jag ju hyfsat stappligt faktiskt. Mm. För att det är svåråkt. Och jag brukar alltid... hävda att man fan tittar på världscupen i skidor. Man ser Charlotte Kalla, hon trillar ju nästan varje gång när hon åker skidor, tycker jag, på en världscuptävling. Ja, men det är många, man ser många skidåkare som ramlar.
Verkligen.
Så här va, därför att man kan inte, liksom inte lita på ett halt, glatt feg underlag som snö och is.
Fegisen,
ja. Ja, fegisen.
Ja, men jag fattar vad du menar.
Ja. Ja. Alltså jag är ju skidentusiast, nästan löjligt entusiastisk över själva företeelsen. Att åka längd, ja, i Borås.
Det är för att du bor i ett sånt skidparadis.
Ja, jag kan inte nog betona hur bra Borås är. Nu när jag åkte på morgonen här så ser jag ju svinmånga skidåkare från Göteborg och Kungsbacka och sådär. Alltså, man, det är ju uppenbart att folk åkt liksom till Borås över dagen för att åka skidor.
Vi har ju ett skidspår i Hindås hemma där jag bor. Det är ju inte, går kanske inte att jämföra med Borås skidstadion och Hästra. Men när det är bra där så är det mycket göteborgare där också. Mm. Så att längdskidor är kanske inte riktigt på samma nivå. Däremot har vi ju en skidbacke i Bollebygd som är öppen nu. Man kan åka slalom.
Ja, det är coolt.
Så att det finns mycket skidåkning här runt omkring.
Ja.
Det är ju något som Borås inte har längre. Det fanns ju tidigare, Björbobacken.
Mm, det var ju någon jävel som eldade upp det. Den skidbacken, eller den hoppbacken. Ja, men på riktigt.
Ja, i Björbo. Ja, i Björbobacken. Ja, hoppbacken, ja. Ja, eldade de upp, ja.
Ja.
Men det fanns ju slalomåkning där innan, tidigare, när man var liten.
Ja, precis. Ja. Och, det har vi faktiskt inte så mycket av då, om vi ska välja då. Men du, vi ska faktiskt prata lite mer om, vi ska prata lite mer om Borås. Eller rättare sagt, vi ska prata om en vision.
Som ska vi
har dragit i något sammanhang tidigare. Men nu har jag pratat mycket om den visionen de senaste veckorna.
Ja.
Privat, i olika sammanhang.
Jag gissar att det är det här nya året, första dagen på nya året, måndag, visioner, framtid, tänka. Det är där du har hamnat, gissar jag. Sen brukar det vara januari.
Ja, kanske, men också, ja, jo, lite grann så. Men det har ju legat, och det är ju en sån här, ja, men ett sånt här drömprojekt jag har. Ett sånt här visionsprojekt. Jag skulle väl liksom lägga ut, jag vill lägga ut det lite mer konkret och tydligt, och jag skulle gärna vilja få lite respons på det. Alltså jag skulle gärna vilja att det blev någon form av verklighet, eller att det fanns, vad ska man säga? Ja, jag skulle gärna vilja att det blev mer än bara en vision. Och jag skulle gärna
vad
vilja
du säger att du är säker någon med pengar.
Ja, det är klart, men det, jag tror inte att det, ja, jo, men alltså, med mer att man, jag skulle vilja att den här bollen, att den här lilla mentala snöbollen jag har faktiskt blir en rent fysisk snöboll som någonstans börjar rulla lite grann, att man skulle kunna se vad det blir av den tanken och idén. Så. Mm. Men innan det så skulle jag vilja lyfta en partner som podden också har, innan vi går in på det då.
Då lyfter vi denna partner nu med en gång, som jag gissar är Tenson.
Tenson är partner till podden, och Tenson är också partner till mig och Elin.
Till livet kan man säga.
Ja, Tenson är partner till livet. Tenson är ju ett enastående coolt varumärke, ett ursvenskt varumärke som har sin bas i Varberg.
Mm-hmm.
Och Tenson är ju kanske traditionellt förknippat med naturligtvis utomhusaktiviteter. När jag tänker på Tenson tidigare så kanske jag har tänkt segling.
Mm.
Jag har tänkt kanske golf lite grann tidigare och så här. Men faktum är att Tenson också har sitt riktiga ursprung i hardcore-aktiviteter som Everest-expeditioner och Himalaya-utflykter, liksom. Everest-bestigningar.
Coolt.
Det har Tenson i sitt DNA.
Ja.
Och Tenson har nu de senaste åren gjort en jäkligt cool varumärkesresa för att återigen etablera sig som det här outdoor-brandet.
Mm.
Med funktionella, coola kläder för
utomhusaktiviteter.
Ja, rough living liksom. Eller,
för äventyr då?
Ja, det är ju inte så att man ska, kanske behöver åka till Mount Everest för att det ska vara värt någonting. Men om man tänker sig att man har den aktiva livsstilen, man håller på mycket med, man bor i Sverige, det är många olika typer av väder och man ska få in många olika aktiviteter. Man behöver bra kläder, man behöver bra skalkläder, man behöver varma jackor man behöver underställ, man kanske ska både åka längdskidor och utförsåkning, man ska vara i naturen, det regnar, som regnar och så snöar det, och så är det så här blandat väder, och så vill man hålla sig varm och så vill man gärna vara iklädd också, någonting som är snyggt är ju en bonus då. Och då har Tenson en sån fantastisk kollektion just nu med superattraktiva, snygga produkter som verkligen håller top notch kvalitet här nu. Vi har testat ett antal produkter från Tenson nu under några veckor och vi är verkligen imponerade, både jag och Elin faktiskt då.
Fasen vad gött.
Ja, jag har en jacka som heter Naomi, ja, som är så att säga döpt eller namngiven efter en klassisk eller en japansk bergsbestigare då, som Naomi Uemura heter han,
ja,
som bland annat den första som hade bestigit Denali i Himalaya på egen hand då.
Mm-hmm.
Han försvann dessvärre spårlöst i en expedition efter det sen då.
Vilket folk ibland gör på i Himalaya.
Ja, ja, precis.
Vad jag har förstått.
Ja, ja, men Tenson har fantastiska kläder. Det finns på tenson.com. Vi har en tävling som pågår några dagar till. Man kan gå in på min Instagram och reposta. Då kan man faktiskt vinna en sån här Naomi-jacka värde 4000.
Wow.
Ja, och då behöver man gå in på min Instagram och läsa instruktionerna där och så har man chansen att vinna den jackan.
Mm.
Och vill man uppgradera sin vad ska man säga, befintliga garderob och liknande så...
Utan att tävla menar du?
Ja, utan att tävla eller bara köpa skitkläder eller liknande, så ska man gå in på tenson.com och ska man använda en kod som ger 15% rabatt och den heter Jonas15.
Härligt. Kolla in den nu med en gång.
Tenson.com.
Tusen tack Tenson. Då Jonas, ska vi få prata av oss om den här otroliga visionen igen då? Vi har ju nämnt den vid något tillfälle tidigare.
Ja, men vi gjorde ett avsnitt när Borås fyllde år.
Just det, 400, då, Borås 400 år.
Ja, 400 år. Och då, det här är ju, visst, vi blir ju lite Boråscentrerat, men ändå inte bara Boråscentrerat. För det här är ju någonting som många i en ganska stor vertikal runt Borås ändå skulle kunna ha glädje av och, eller nytta av. Eller, alltså det hade blivit, min vision är ju att skapa någonting som är unikt för hela Sverige. Och det är ju att skapa en träningsupplevelse eller en hälsoupplevelse som inte finns motsvarighet till någonstans i Sverige.
När du har pratat om det här så får jag en bilden av att, nu kanske inte alla våra lyssnare känner till det här, men ganska många säkert, ett Plajitas på nordisk mark om man säger.
Vi älskar ju Plajitas och vi älskar ju Apollo och alla deras resmål och där finns ju någonting som Sverige inte alls kan matcha och det är ju bra väder året runt. Och det är ju vad det är och det är ju en utlandsresa är alltid en utlandsresa. Så det finns ju fortfarande och ska finnas och är ju alltid attraktivt på sitt egna sätt. Men det som också är intressant att skapa, tycker jag, i Sverige som ett alternativ till det, det är någon form av svensk variant av träningsanläggning, hälsoanläggning, men som också har den här exklusiva hotellupplevelsen som gör att man kanske åker till ett ställe. Man åker någonstans för bara fantastisk boende och mat. Alltså du och jag har ju ändå, vi har ju rest mycket tillsammans, du och jag Niklas. Vi har gjort otaliga föreläsningar ihop. Vi har gjort otaliga träningsresor. Vi har ju många favoritplatser. Vi kan ju bara nämna några. Vi älskar exempelvis PM och vänner i Växjö.
Verkligen. Alltså, tänkte jag på en av dem.
Ja, PM och vänner i Växjö. Fantastisk mat. Ett enastående hotell i sig. Det, alltså på den nivån där man i många avseenden skulle kunna välja att åka till Växjö bara för möjligheten att bo på PM och vänner.
Verkligen.
Men det finns ju liksom inte något speciellt träningskoncept kopplat till. Inte alls. Man kan ju alltid gå ut och springa i Växjö. Men det finns liksom hotellet och boendet, maten i sig är värt upplevelsen.
Växjö. Och jag vet inte vad som lockar i Växjö.
Nej,
i vanliga fall så liksom,
ingenting. Nej, mer än
det är vår vän Dan skulle kunna locka dit oss för att vi vet honom. Men annars är... Växjö, att det finns ett sånt hotell i Växjö. Det är ju mer positivt för Växjö. Hotellet gör ju mer för Växjö än vad Växjö gör för hotellet.
Ja, exakt. Man kan välja att åka till Växjö bara för det.
Mm.
Man kan, Stockholm är ju Stockholm, men om man åker till Stockholm kan man ju exempelvis bo på Lydmar Hotell.
Mm.
Vilket ju också har den här exklusiva upplevelsen, eller man känner sig väl omhändertagen. Om jag skulle åka dit med Elin, då hade man ju med fördel kunnat bo på Lydmar Hotell. Om man åker upp dit, när du och jag åker upp dit så bor vi där och så jobbar vi där. Men vi är också jävligt trevligt, det njuter av hotellupplevelsen.
Det absolut konstigaste sist vi var där var ju att du hoppade över frukosten på måndagen för att du skulle köra din vanliga heldagsfasta.
Ja,
för det är ju en av de bästa frukostarna man kan uppleva på ett hotell.
Men Stockholm är Stockholm så det är ju lite svårt. Det finns ju många andra attraktioner också såklart. Mm. Men vi säger så här, man åker ner till kusten, då kan man ju bo på Hotell Tylösand i Halmstad.
Mm.
Men då får man ju gjort, och det ligger vid havet, och havet är ju alltid havet. Men då får man ju liksom också ha tränat innan. Man får ju typ ha cyklat dit eller så kan man springa på stranden. Men hotellet som sådant är också väl värt liksom ett besök då. Det är liksom en attraktion i sig. Och om man nu bara pratar om Borås, det vänder ju sig väldigt mycket till folk som bor i Borås naturligtvis då. Men Borås har ju otroligt många fördelar. Det är en fantastisk stad på många sätt och en expansiv stad. Vi är en otrolig entreprenörsstad. Vi har många framgångsrika företag. Vi har otroligt många framgångsrika entreprenörer. Vi har väldigt många goda restauranger faktiskt. Men vi saknar ju bra boenden. Vi har vanliga brukshotell. Men det saknas ju också hotellnätter i Borås. Så att Borås behöver ju ett nytt hotell överhuvudtaget. Så varför inte göra ett premiumhotell som har den attraktionskraften som de hotellen vi har nämnt har. Ett motsvarighet, inte PM och vänner. Eller om vi tar ett annat omskrivet hotell, Steam Hotel i Västerås, som du och jag faktiskt ännu inte har varit på. Det får vara, Västerås får ligga på agendan. Västerås blir ju en stad som vi kommer lägga in i nästa föreläsningsturné, bara för att möjligheten att bo på Steam.
Precis.
Men, så är det ju.
Ja. Så funkar det.
Till fördel för kanske en motsvarande stad, samma storlek, Örebro. Man bara, Örebro har inga fina hotell. Eller så här, har inte den här wow-upplevelsen i något hotell, vad jag vet.
Inte vad jag vet heller. Man bo på kanske finns, men inte vad jag vet.
Det tror jag inte. Nej, för vi har varit i Örebro rätt mycket.
Ja,
det har också. Men Steam i Västerås.
Ja.
Och då är det ju så här, bara, det är klart vi ska ha ett sånt hotell i stan. Mm. Och så ska det finnas ett kök till då, som har en väldigt särpräglad meny. Eller där det finns, alltså där man, så här, man åker dit för att få ett fantastiskt boende och en fantastisk boende och matupplevelse.
Mm.
Mat och vin, det finns liksom ett kök där som liksom får ett gott rykte som står i särklass naturligtvis då. Men när man ändå gör det, varför inte också bygga ett träningskoncept som är exklusivt, som är mycket, mycket mer än vad de vanliga traditionella hotell gör. Visst, det finns ju hotell som har så här, ja men vi har fyra mountainbike, vi kan låna ut. Man kan cykla omkring lite här. Okej, okay. Men det är ju inte ett träningskoncept. Ja,
finns startmaskin och gym.
Vi har ett litet halvdant gym här. Ja, men det är inte en träningsupplevelse. Vi har ett spa. Ja, men det är mysigt att sitta i en bubbelpool inomhus, men eller till och med där man kan simma ut lite grann som i Tylösand.
Mm.
Men det är ändå för lite, det är inte det. Det lockar inte mig att åka dit bara för att. Så varför bygger vi inte en utefemtia som är öppen året runt? En utefemtia som är öppen året runt. Och då tänker folk så här, nej men...
En sån rykande het utefemtia som finnarna har i Helsingfors.
Ja, men då är det så här, en utefemtia, vem ska använda den? Alla ska använda den. Men det regnar i Borås, desto häftigare. För när man har en simbassäng som är 32 grader som ryker och som är coolt ljussatt och belyst och där man har lite varma bubbelpooler runt om, är ju en supercool attraktion. Ja, men har vi inte en 50 i Borås? Har vi inte 250 i Borås? Jo, det har vi, men de har nått maxkapacitet. Du kan inte gå och bada på Lidebergsbadet en sommardag mitt på sommaren klockan ett, för det är fullt där.
Du kan inte gå dit i december heller, för då är det stängt.
Ja, men du kan inte gå in och simma heller då vid halv fyra efter jobbet eller halv fem, för då är det fullt med föreningsaktivitet. Och det är inte en kritik, utan det är ju mer ett positivt, för att säga så här. Ja, det är anläggningar som verkligen brukas fullt ut och som invånarna i Borås med omnejd använder sig av. Vi hyr in oss för läger och så vidare och så vidare. Så att det finns ju uppenbarligen behov av ytterligare en simanläggning, en utefemtia som man kan användas för simträning, för motion. Alltså den här isländska upplevelsen, alla som har varit på Island vet precis vad jag pratar om. Alla som har rest lite grann, alla som har haft fördelen att åka till Helsingfors och badat på det, allas... så här, en simbassäng som är byggd mitt på Bottenviken. Ett trädäck som är... Det tar mig fan... Vi frågar ju folk där. Jag menar, klockan 10 snö i februari kväll. Ja, fullt här. Mm. Fullt.
När vi var där var det ju... Det var ju några minusgrader i luften. Stora så här snöflingor. Så här riktigt julaftonsnöfall.
Ja, vi var där i november.
Ja. Det var 4 grader i Bottenviken. Och det liksom blåste sidvind. Man andades åt vänster så fick man ju liksom den här iskalla Östersjövinden rätt in i näsan.
Men man frös ju inte.
Inte överhuvudtaget. Det var en helt underbar upplevelse. Var det.
Och fullt med vanliga människor, inte bara de som simtränar.
Nej, det var mycket bröstsim i den poolen.
Ja. Ja. Alltså, precis. Så där är ju den ena...
Och stor bastuanläggning bredvid
och så
också.
Så en utefemtia som är öppen året runt, där man kan ha allting då från traditionell simträning till bara motionsbad, men också rehabaktiviteter och alla former av vattenaktiviteter, plus då lite bubbelpooler som fyller liksom behovet av
spa.
Men också så här coolt belyst liksom. Mm. Det spelar ingen roll vilket väder det är, ju sämre väder det är, ju mera mörker det är, ju mera höst och ruggigt eller vinter det är, så coolare är ju upplevelsen, desto mer exklusiv är upplevelsen.
Eller hur? Om man har naturligtvis isbad
Ja, och då så ska man bygga det. Precis, och hela anläggningen är då, och det blir lite för mycket lokalkännedom för att folk utanför Borås ska uppskatta det, men min vision är ju också att det ska ligga i anslutning till, jag tänker mig så här, Gästlösområdet, nu är det ju, det blir lite väl specifikt kanske så, men Gästlösområdet, två stora riksvägar möter varandra ganska nära anslutning, men Viskan rinner också precis förbi där.
Mm.
Så att du har den här vinterbadsupplevelsen kopplad, du har en liten snitslad, ljusbelyst stenbesatt gång ner till Viskan till vilt vatten. Där finns det liksom kanske en bastu. Det finns kanske en varm tunna. Men det är också förberett så att du ska kunna gå ner i vattnet. Mm. Och få den accessen. Precis som du har då på Tylösand. Du kan gå ner i havet på vintern. Eller du kan få det här liksom coola. Använd det som finns lokalt på plats. Du har viskan. Gå ner och badar. Det är den ena grejen. Vilket gör det, bara det i sig, gör det extremt exklusivt. Och någonting helt unikt i Sverige. Det finns ingen motsvarighet överhuvudtaget. Alla de här vanliga spa, alltså det här, och man kan simma ut lite grann. Ja. Eller alltså i en bassäng som är 8 meter lång. Men det är inte en, vem är det till för liksom? Ja, men det är ju coolt när bara det finns. Men om man hade haft det här till, och så drar man ett täcke över då på nätterna, och så får man hitta en modell för hur man sådär va, värmer upp och så. Men uppenbarligen gör man detta på många andra platser i världen. Och så blir det värt det liksom ändå. Och sen har man allt annat kopplat till. Man har ett superfräscht gym enligt konstens alla regler.
10 stakmaskiner.
Ja, men du har liksom ett first class, liksom ett toppgym. Så som man har kanske på Playitas eller på alltså ett traditionellt toppmodernt gym. Men där man också har tjänster, där det också finns det där. Men det finns det sjukgymnaster och det finns det faciliteter för hälsoutveckling och så liknande och så vidare. För hotellets gäster. Det finns ett utomhusgym, kanske någon motsvarande crossfitbox eller en stenålders träningsanläggning motsvarande, men också för utomhusbruk. Du har paddelbanor kanske inne, men sen har du påkopplat också alla de här naturslingorna med riktiga mountainbikeslingor uppmätt. QR-kod, du vet så här, de är uppmärkta på ett snyggt sätt för mountainbike, för löpning. Varför inte använda kompetensen som vi har kring konstsnö i Borås, att man gör ett 1 kilometers konstsnöspår på vintern också. Mm. Det, allting finns i access till anläggningen.
Mm.
Ja, allt det som man kan tänka sig skulle locka människor att komma på en träningshelg eller bara en aktiv helg. Att locka klubbar, föreningar, en utgångspunkt för event. För de som kanske bara vill komma till hotellet för att äta gott och bo bra. Men som också, ja, man kan koppla på aktiviteter. Eller för företag som ska göra kick-off och så vidare och så vidare. Någonting som är så här, det här är helt unikt för hela Norden faktiskt. Inte bara för Sverige, det här är helt unikt.
Sverige är fortfarande samma attraktionskraft på tyska turister, tror jag.
Tveklöst.
För det är ju rätt mycket tyskar nere på Playitas och sånt där. Det kanske varit såhär älgtriathlon i Sverige.
Ja, men vi ska inte stjäla några kunder från Playitas. För det är ju mer såhär, dit åker du en vecka och det är en utlandssemester. Det är inte, men vad vi vill ju erbjuda den här enastående helgupplevelsen i Sverige, i Borås.
Mm.
Där man dessutom har såhär, det tar 5 minuter in till centrum. Du är 20 minuter från en internationell flygplats. Du kan åka tåg hela vägen fram, i alla fall till Borås. Men alltså, det är i nära access till centrum. Men du har den här exklusiva träningsupplevelsen samt mat och dryck och boende liksom. Ofta har, men och hela hjärtat i den här upplevelsen är ju den här isländska bad- och simupplevelsen året runt. Som ju blir helt fantastisk. Men som naturligtvis har det man har bruk för hela året runt naturligtvis då. Där det finns mängder med incitament för klubbar att komma på träningsläger. Vilken simklubb skulle inte vilja komma till Borås på läger när du har det boendet, den simmöjligheten, den styrketräningsmöjligheten, gym, fysträning överhuvudtaget, mountainbike, löpning, kanske till och med längdskidåkning och sådär. Och vem vet vad man mer kan koppla på. Det finns ju säkert massor med övriga aktiviteter man kan liksom koppla på när man väl har en sån här arena. Så kan man liksom göra andra saker också såklart liksom.
Eller hur?
Så det är ju sån här vision som jag, man bara, ja, vad behövs, nej, den där vi behöver ha är någon som har 1 miljard att investera i det liksom.
Men, att du behöver 1 miljard.
Men någonstans är det ju så, någonstans hade ju någon idé om så här, på en liten strandremsa på Kanarieöarna på Fuerteventura. Ja. Vi ska bygga en liten by här.
Eller hur?
Som då liksom ska bli en tränings... Vem ska komma hit och träna? Eller liksom så här. Men tittar man krasst på det, vi har ingenting sånt i Sverige. Vi har absolut inget ställe. Om, det är så här, om någon så här, var ska man åka på träningsläger i Sverige? Ja, men man kan åka till Camp Järvsö. Mm. Okej, okay, vad har man där uppe? Ja, man kan cykla mountainbike och så och springa. Ja, men det kan jag ju åka till PM och vänner och göra också. Eller det kan man, det, på vilket sätt sticker det ut liksom?
Mm.
Det finns ju som liksom, cykla mountainbike och springa, det kan du göra vart som helst. Men vart finns helheten på det här unika sättet som det också finns nära access till? Mm. Ska jag åka till Östersund? Eller Järvsö? Eller ja, Hälsingland? Ja, fan, då kan jag åka vart som helst annars också. Då måste det finnas någonting som sticker ut och som är så här... Fullständigt unikt liksom så här, som ishotellet i Jukkasjärvi. Mm. Ja, folk åker från Japan dit därför att du kan bo i en iglo typ.
Ja.
Okej, men det är inte bara vinter för eller så här, det är inte bara vinter och det är inte bara hotell utan du bor i själva vintern. Ja, det blir ju unikt så att folk i hela världen kommer till det. Mm. Jag åkte ju för fan med Elin till Island bara för att simma i de här isländska bassängerna. Ja, men lite grann så faktiskt.
Ja. Bara för att köra av vägen.
En gång åkte jag för många, många år sedan så var Värnamo simhall stängd för renovering. Då hade de faktiskt sin utersvamm öppen över vintern.
Ja.
Jag åkte dit.
Bara för att simma ute.
Och bodde två nätter på hotell. På en jävla bunkahotell i Värnamo för att få simma där två dagar i rad.
Ja.
Så stör det ju jag då.
Mm.
Men det är ändå, för de som aldrig upplevt det så är det en extremt exklusiv upplevelse. Och den visionen eller den så här... Det finns bäring i det, därför att det är inte så svårt att ta sig till Västsverige från Danmark, från norra Tyskland för en upplevelse som är helt unik för, ja, nu tar jag i här, men för hela norra Europa egentligen.
Vad har du skrivit ner där? Har du skissat med penna hur den ska se ut? Eller hur långt har du kommit till det här arbetet?
Jag kan inte ens rita en streckgubbe. Jag kan inte ens rita en fyrkant. Så att jag är ju extremt, jag är otroligt obegåvad på att rita. Jag var ju bättre på att rita när jag var 9 år än vad jag är nu som 49-åring.
Ja.
Så att jag ska ta initiativ till att på något sätt rita upp detta på det enklaste av sätt. Men det enklaste sättet att förklara det är ju, som jag gör nu, det är att prata om det. Men du förstår ju, Niklas.
Jag förstår ju.
Och du förstår vad jag menar.
Vi får sätta oss med Google Maps, tror jag, du och jag, och dra upp bara några rektanglar i alla fall.
Jo, men tänk så här, men många tänk Avalon Hotel i Göteborg. Ja. Det är så här, ja, men Göteborg åker jag inte helst frivilligt till, för jag är liksom ingen love för Göteborg, det är bara massa trafik och det är oskönt liksom. Mm. Men jag kan åka dit för att få bo på Avalon Hotel. Faktiskt. Eller jag kan åka dit och bo där. För det är en upplevelse i sig. Alltså det finns en...
Minst ett poddavsnitt inspelat på Avalon Hotel, vet
jag. Ja, absolut. Men, och det behöver inte vara ett Feng Shui-certifierat hotell. Det är inte det vi pratar om här. Men ett gediget hotell som håller toppklass i sig. Som ju vår stad, som växer väldigt mycket, ändå behöver.
Mm.
Med en restaurang som är värd namnet. Som så att säga matchar den resan som Borås som stad håller på att göra. Med en träning, för Borås är ju ändå, hela våran bygd, hela vårat närområde är ju liksom ändå otroligt mycket event, otroligt mycket liksom åt, ja, det är väldigt mycket idrott, det är både idrottsevent och liksom andra event, och skapar man någonting som inte finns någon annanstans på det sättet, så har man en oerhörd hävstångskraft under många år framåt, och sånt smittar ju av sig väldigt mycket och skapar synergieffekter som man inte ens kan drömma om faktiskt.
Mm.
Så det är ju så här, ibland får jag så här mail eller ja, men vi har det här hotellet, vi tänkte göra så här, eller är du intresserad av att så här bara, ja, jo, men där finns liksom inget annat som inte andra. Vi tänkte vi skulle ha ett sportkoncept på vårt hotell. Bara, men det räcker inte att ha några mountainbikes utställda eller liksom att ha ett gym med 4 maskiner, eller det måste finnas någonting mycket. Varför skulle jag välja att åka dit? Varför skulle jag välja att liksom, att vad är det man kan göra här som man inte kan göra någon annanstans? Vad är det som sticker ut och gör detta till ett självklart val för många som vill ha en sån här unik, unik upplevelse?
Om man återigen använder Playitas eller Thanyapura i Thailand som referens då. Mm. Det är ju anläggningar dit landslag väljer att förlägga sina träningsläger. Mm. Jag vet att svenska triathlonlandslaget ofta är på Playitas och tränar. Thanyapura, många av Formel 1-förarna är ju där och tränar off-season för att hålla sig i form, och många andra landslag och i alla möjliga olika idrotter åker till de anläggningarna för att ha sina träningsläger.
Ja.
Det är på den nivån kanske inte att det ska komma landslag från hela världen till Borås för att träna, men att det ska finnas möjlighet att för ett landslag att hålla ett träningsläger på den anläggningen.
Ja, men absolut. Men framförallt att det också är, det menar, man kan åka till Thanyapura också. Mm. Men det blir ju en helt annan budget och en helt annan tidsram. Liksom. Det är 2 veckor och det blir liksom, det är ett annat projekt. Men att åka 4 dagar eller 3 dagar en helg till Borås. Mm. Eller ja, för all del också åka en vecka vid andra tidpunkter på sommaren. Men att det finns kompetensen och... accessen till oerhört många typer av aktiviteter och kompetensen till prestationsutveckling. Alltså, man skulle ju kunna skapa ett toppidrottscenter där på det sättet för de som vill göra tester och liknande. Ett testcenter, du skulle kunna koppla på ett medicinskt center för blodprover. Nu jag bara spånar fritt här. Men att definitivt att det finns sjukgymnaster påkopplade. Har du en stor bassäng kan du göra oerhört många typer av folkhälsoaktiviteter med rehabilitering och så vidare. Mm. Sånt som det ändå alltid finns platsbrist i alla olika sammanhang kring och runt då liksom. Så att det finns ju så många användningsområden för det här. Det finns så många typer av, det finns så många olika sorters kunder till detta, potentiella kunder. Inte minst för att just det här hotellet och restaurangen i sig är så attraktiva och ska vara så bra. Det ska ju liksom nästan kunna vara en attraktionskraft i sig. Helvete. Det självklara valet. Och att det ligger i absolut närhet till då ett centrum. Då. Mm. Så man får ju kika på kartan om man inte, ja, Gästlösa, det är ju nästan ingen som vet utanför Borås då, men det är ett område. Borås stad kommer ju växa ut åt det hållet. Den långsiktiga planen är att det ska växa ut åt Gästlösa hållet liksom. Staden ska förlängas åt det hållet liksom. Men det finns väldigt mycket öppen yta där borta. Det är gamla militärområden och sådär. Det finns väldigt mycket access till som man hade kunnat göra ett sånt här, en sån här anläggning runt Hello. Omkring då. Så det är sådär, när jag tänker på den här idén så har jag blivit såhär upplivad liksom, exalterad. Jag bara, fan vad coolt. Alltså, för hade jag hittat ett sånt ställe, jag hade varit beredd att åka hur långt som helst för att besöka ett sånt ställe. Alltså för den här, ja, för den upplevelsen eller den tillgången till väldigt många olika aktiviteter i absolut närhet, så som man har på Plaitas då.
Mm.
Jag kommer ju alltid att vilja åka till Plaitas ändå. Men det är ju liksom en annan typ av resa.
Mm.
Detta är en typisk kanske fredag till söndag aktivitet för många om man tänker sig då i sammanhanget då. Alltså det typiska, ja, man åker på spa eller så som folk gör liksom, och då är det i regel för att liksom koppla av och äta gott och sådär, men och att det ligger naturskönt. Och här har du mycket mer då påkopplat den här vildvattenupplevelsen, wild swimming upplevelsen. På sommaren skulle man kunna göra en befintlig swimrunbana som finns eller så här. Men det finns någonting för både de som bara vill motionera lite lätt eller bli mer inspirerad i aktivitet, men då också den här regelrätta riktiga hårdträningen eller ja, fullskaliga aktivitetsprogrammet, så accessen.
Eller hur?
Det är min vision. Det är min vision, Niklas.
Jag tycker den är härlig.
Jag tycker den är ashärlig.
Jag hoppas att den kommer bli verklighet.
Ja, men jag skulle bara vilja få så här, feedback från våra lyssnare så här, om detta fanns i Sverige i Borås. Hade man inte velat besöka det här då? Alltså man får ju tänka så här, man får ju tänka, och vi kan ju bara också intyga att det är ju inte en köldupplevelse att simma i en öppen utefemtia på vintern. Man har ju såna här bassänger på många platser i världen. Jag har ju simmat både i Colorado och uppe i Alperna.
Det är inget isbad, det är ju en uppvärmd bassäng.
Ja, det är en uppvärmd bassäng. Och det är ju jättevarmt och
skönt. Men det är ju en otrolig friskluftsupplevelse.
Ja, men simträningen blir precis lika bra. Vattenupplevelsen blir precis lika bra. Det är bättre. Lite kallt precis när du går på land. De som har varit på Island vet exakt vad jag pratar om.
Ja, men man kan jämföra då med mitt i sommaren om du ska hoppa i på Lidebergsbadet. Då är det ganska varmt att gå fram till bassängen och sen är det lite kallt att hoppa i. Du drar lite för att hoppa i för att det är kallt. Det här är ju tvärtom.
Ja.
Det är lite kallt fram men du kan liksom inte vänta med att komma i för att det är varmare i vattnet. Precis. Så det är tvärtom upplevelsen nästan.
Och sen är det ju alltid så här, ja klart att ja, men man lägger alltid täcke på natten så att liksom det håller värmen. Och sen, men det finns ju tekniska lösningar för att lösa uppvärmning. Det finns spillvärme att använda från olika sammanhang och så här. Men det är ju en annan fråga naturligtvis kring det. Men jag är övertygad om att det finns en verklighet i detta om man sätter den här bollen i rullning. Men gärna få lite feedback på de här idéerna från folk som lyssnar på podden. Vad tycker ni om den här idén? Hade inte det varit jäkligt häftigt och coolt? Eller vad hade man...
Finns det någon som hade valt att åka till Borås istället för till vad skulle alternativen vara? Liksom?
Men folk åker ju till Borås idag av alla möjliga andra sammanhang. Ja. Och så. Och vi har ett jätteinflöde. Borås växer som stad. Borås är en av de hetaste expansionsytorna i hela Sverige. Tveklöst. Alltså på logistik, företagande. Just eftersom vi har närhet till internationell flygplats, relativ närhet till Göteborgs hamn. Alltså, Borås är ett oerhört handelsområde och kommer att växa, och det är därför som det här, Borås är ju tveklöst rätt plats att göra en sån här sak på. Och vi har också oerhört mycket kompetens när det gäller idrott, bara sån sak som konstsnöanläggningar då. Och jag menar, jag åkte på Estra idag, det var ju kö nästan i spåret, för det var så många som ville åka dit. Och folk kommer från alla möjliga områden. Så att hade man haft en 1 km slinga kopplat till det hotellet, så hade ju det bara avlastat i sig, men det är liksom det är inte någon, det är inte frågan om att någon verksamhet ska konkurreras ut, utan vi drar nya gäster som aldrig hade tänkt att åka till Borås annars, eller så. Vi aktiverar människor som aldrig tidigare hade kanske aktiverats.
Mm.
Eller så. Där är visionen. Ja,
jag gillar den.
Ja, men den är väl häftig.
Det ska bli väldigt kul. Jag vet inte, har du kopplat in någon på att göra någon ritning på det här, eller ska vi be om expertis? Det kanske vi gör vid ett senare tillfälle.
Ja, men vi har lite resurser på det, att vi ska skissa upp någonting väldigt enkelt, men vi vill liksom bara lyfta detta. Vi gjorde det i förbigående i ett juniavsnitt där när vi pratade om Borås 400-årsjubileum, men nu gör vi det ett lite mer som en egen punkt här, och det är så här, ja, men jag har funderat mycket på den idén och den, ja, men det är ju en vision, det är ju inte en idé, utan det är ju mer en vision runt någonting som jag tycker är för spännande för att inte prata om återigen.
Mm.
Det är för häftigt och för coolt och för intressant att liksom bara bära runt i sitt eget huvud och prata privat om så här. Jag brukar droppa det lite till höger och vänster när jag träffar folk så här.
Det är ju men det är väldigt roligt att prata om.
Men
och
här
tänka
pratar kring. Vi ju i ett forum. Det är väldigt många människor som är träningsintresserade och väldigt många har andra upplevelser. Många liksom oss åker ju liksom på träningsresor eller åker på spa-upplevelser och så där. Och man får i regel en grej då. Man får i bästa fall då ett bra hotell med bra mat och så här. Och sen så kan man ju alltid träna. Man resourceful, så hittar man kan ju gå ut och springa naturligtvis va. Mm. Men det är liksom inte så att det finns ett gediget koncept där det är outstanding i sig.
Eller hur? Vi har ju, en annan sak som slår mig nu, vi har ju tittat lite genom åren du och jag på olika anläggningar där man hade kunnat hålla matlagningskurser och annat. Det liksom finns, där det finns möjlighet att flera småkök liksom. Man kan, den typen av anläggning, det finns lite sånt runt, kanske inte i Borås, men runt omkring Göteborgstrakten och så. Vi har tittat oss omkring lite grann. Det hade ju också varit en del i det hela om man ska ha hela hälso- och träningskonceptet.
Mm.
Att det även fanns den sortens aktiviteter att göra.
Ja,
matlagningskurs. Men,
ja, alltså, det finns oanade möjligheter alltså, i att skala upp det här till alla möjliga typer av verksamheter och så vidare. Och, ja, nej, men jag blir i alla fall väldigt sådär. Jag blir väldigt glad så fort jag tänker på den idén.
Ja.
Och
vad känner du själv i hela projektet? Som visionär eller som, ska du vara hotellchef sen? Eller ska du vara sportchef? Eller ska du vara delaktig överhuvudtaget? Ska du bara vara gäst? Eller?
Ja, men jag ser mig själv som livslång kund till den simbassängen och som helst under alla omständigheter. Definitivt. Nej, men ja, det får vi återkomma till. Jag vet inte om jag är... har någon given roll i det, men under alla omständigheter så är jag initiativtagare till den här idén, eller att bara initiera den här, ja, det är ju en vild, helt vild vision som kräver oerhörda investeringar, men det görs ju, sådana investeringar görs ju alltid i olika sammanhang liksom. Men jag vill liksom bara lyfta idén, alltså någonstans någon gång så hör rätt person någonting och så blir det ett samtal kring någonting och så kopplas det på andra människor och så, det är så saker börjar liksom.
Så är det ju.
Så att, men det har jag gått och tänkt mycket på det, och att det fyller ett hål på en marknad som är väldigt, väldigt stor, och det fyller liksom, det finns bygger man det så kommer det finnas ett behov av det, är jag säker på. Eller det kommer finnas jäkligt många intressanta kring det.
Något för Petter Stordalen kanske?
Ja, kanske någonting för Petter Stordalen, absolut. Det är ju ett megabyggprojekt, men megabyggprojekt skapar ju också väldigt många arbetstillfällen, och det är ju en investering som någon eller några gör eller så. Jag är ju jättedålig på storfinans eller finansiering. Så här, jag har väldigt grunda kunskaper eller idéer om vad som krävs för en sån här grej. Men det hindrar ju inte att man har en idé eller en vision i alla fall.
Eller hur?
Nej, och det är ju så, men sån här grej måste man måste få prata fritt kring det utan att se massa hinder.
Jaja.
Man måste få prata fritt kring det och brainstorma utan att det uppstår för mycket frågetecken initialt. För då bromsar man ju hela den här processen för mycket i början. Utan man måste liksom bara få fritt tala om visionen, och sen någonstans får man ju, om det är intressant, landa i en mer konkret verklighet liksom. Vilken fysisk plats, hur ska det se ut, vem ska vara involverad, vem betalar, alltså, det är ju långt fram i tiden så, men jag tycker visionen är för bra för att bara hålla för sig själv eller för att bara prata privat om eller för att bara så här, eller för att ge upp för att det låter för stort.
Mm. Jag håller med dig.
Ja.
Det är ju i det stadiet som det är som allra roligast kanske.
Drömmar 2022. Nej, men vision 2022.
Vision 2022.
Ja, eller, det kanske snarare vision 2032, men det är ändå en sån här härlig en härlig idé som jag bara vill dela med mig av. Och ja, vi tar gärna emot feedback runt här och vi tar gärna emot synpunkter eller idéer eller ja, kontakter kanske är för mycket att säga, men ja, vi börjar så här. Nästa steg för mig är att jag ska försöka få det nedritat på ett väldigt enkelt sätt utan att liksom göra en för stor grej av det, för att man vill liksom inte, så fort man har ritat någonting så blir det gärna så som man också presenterar det, utan jag vill bara skapa en idé kring hur hur menar jag liksom, en utefemtiga bubbelpool, access till sjövatten, wild swimming, hotell, gym. Ett hotell kan ju se ut på många olika sätt liksom. Det är ju avhängigt en mängd olika saker naturligtvis, och design och funktionalitet, ekonomi, logistik, men man behöver ändå liksom rita upp det på något sätt för att det ska bli hanterbart.
Eller hur?
Det var
kul.
Det.
Mm. Apropå när vi ändå pratar om stora investeringar, jag har fått lite feedback från ljudnördarna i våran lyssnarskara.
Mm.
Vi kanske ändå måste köpa någon slags ljuddämpande attiralj att ställa här hos oss när vi poddar.
Ja.
Jag ville bara säga det.
Kanske äggkartonger kanske.
Klästra upp äggkartonger här på väggarna hade ju faktiskt funkat.
Lite grann som i Nile City 105,5.
Förstår ju kanske det estetiska intrycket här. Det skulle vara, du skulle kunna låta Rufus och Tudor måla såna här äggkartongsskivor. Mm. Så blir det som ett konstverk av dem.
Jamen.
Ja, vi får se. Härligt Jonas. Tack för idag. Vi ses nästa vecka igen.
Tack.